Podplay.
Hejsan och hjärtligt välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hör att jag är på gång idag?
Hejsan!
Jävlar vilken energi jag har.
Ja, hejsan! Jag gillar det. Det är mysigt. Ja.
Jag är laddad.
Är det?
Ja, jag tror det blir en skön...
Ja, eller, men det kändes...
Det blir alltid ett skönt avsnitt, men det är en skön... Jag tycker vi är inne i en skön period.
Ja, ja. Vi mår bra helt enkelt.
Ja, det gör vi.
Om du inte mår bra, då har du nu en stund du kan hänga med oss, för vi mår bra. Det kommer smitta av sig.
Ja.
Idag blir det kul också, tror jag.
Ja, det tror jag
Vi ska
också.
Inte prata om några stora kriser idag. Vi ska inte prata,
nej, vi ska
om...
inte prata om Kina-problematiken.
Nej,
vi ska prata
inte
om hur man ska förenkla livet.
Utan, nej, nu blir det värdefullt.
Ja, och vi vet ju också så här, det som är häftigt med dagens ämne, det är ingen slump, eftersom ni har klickat på länken,
ja,
som
vi
brukar säga. Så kommer det handla om en nyskapande app som ska förenkla för oss i livet om man ska titta på bostäder. Och jag tänker så här, även om ni nu inte säger, jaha, men jag har precis köpt lägenhet, eller ja, men jag ska inte flytta, så vet vi ju om att Hemnet knarkande, det tar aldrig slut. Liksom. Jag tror att det är väldigt spännande kommer vara, för att ni har också säkert några kompisar som går i sälj eller köptankar eller vänner eller släkt eller någonting. Så att det ska bli väldigt kul att utmana den här unge mannen.
Aha.
Som sitter mitt emot oss nu.
Unge man.
Ja, men det får man ändå säga om man jämför med oss.
Ja, han är inte så ung som han ser ut, kan berätta.
Han ser också pigg och fräsch ut. Så vi Men hör att jag sa också pigg och fräsch ut?
Ja.
Det var lite kanske åt dig. Men han ser nästan...
Va?
Ja, men pigg och pigga är vi. Det är så vi menar.
Jaha, du menar att du vill inte inkludera oss i fräsch?
Nej, men jag vet inte. Nej, precis.
Jag tror du menar att det var Tejo kalla honom
för fräsch. Nej. Han ser pigg och fräsch ut. Ja.
Ska vi sluta prata om en tredje person nu?
Eller vi slutar svamla. Här kommer han... En appkreatör, Martin Bergqvist. Varmt välkommen!
Tack så mycket.
Det är skitkul att ha en... Jag är så jävla impad över. Man kan liksom sätta sig och knacka ihop en app.
Men kallar du dig för appkreatör när du går på... Om du skulle ragga på krogen, då är så här, jag jobbar som appkreatör, är det så det heter?
Jag är tjej och två barn då, för sig. Men
alltså
appkreatör, ja precis. Nej, jag driver en app, kan jag säga. Okay, men jag har inte byggt den själv då faktiskt.
Men jag kommer på idén, för din bakgrund är väl EU-ekonomi, bok, alltså redovisningssidan om jag inte minns fel, eller är du ute och cyklar?
Ja, exakt. Alltså, så att jag är utbildad ekonom.
Ja, exakt början. Som att jag är ute och cyklar. Exakt som att...
Urartar från start.
Nej, men du är ekonom.
Ja, men det är nästan rätt. Ja, jag är utbildad ekonom och jag har jobbat på PwC i 9 år då.
PricewaterhouseCoopers.
Ja, exakt.
Inte PwC som patent, eller vad heter de?
Nej, just det. Det kan man också göra.
Hur var det?
Det var jättelärorikt. Det var spännande projekt. Så jag jobbade mycket med dels tillväxtcase och hjälpa företag att växa. Och sen jobbade jag ganska mycket med riskkapitalbolag också. Och utvärdera om man ska köpa ett bolag eller om man inte ska köpa ett bolag.
Hur funkar det? Liksom, Mattias och jag driver ett bolag och så får vi chans. Då ringer någon och säger så här, du, vill ni köpa våran frisersalong här i Huddinge? Ja. Då ringer man dig och säger så här, du, det här behöver vi hjälp att räkna på om det här är bra, eller fast inte så ofta i frisersalonger antar, men typ så, är det så
typ
det går till?
Så, ja, exakt. Så då är det ofta flera olika riskkapitalbolag kanske som är inne och tittar på samma objekt. Så det gör att man har en ganska kort tid på sig att utvärdera om man ska lägga ett bud eller inte. Typiskt sett 3-4 veckor. Så då kollar man på, men hur ser marknaden ut för frisersalonger? Hur många är det som kommer klippa sig? Vad man vill betala för det? Hur ser trenden ut underliggande? Och sen tittar man på just den här salongen. Hur ser konkurrenssituationen ut? Hur ser kundomdömena ut för den här salongen?
Men tittar ni på båda hållen, både som köpare och säljare?
Ja, det gör vi. På säljsidan så handlar det snarare om att sätta upp en pitch. Alltså på samma sätt som man gör när man säljer en lägenhet då. Så där ritar man ju upp att bolaget har bra förutsättningar att växa. Det har gått så här bra hittills. Man har en bra ledningsgrupp. Man kommer lansera nya produkter som sannolikt kommer gå väldigt bra. Och man har kunder som är lojala och tycker om produkten. Så att, så man kan titta från båda sidor.
Men sitter ni också med i en DD där, alltså en due diligence då, och analyserar?
Det är
helt lätt alltså. Jag har själv varit med och sålt bolag och där det krävs då att man ska ta fram en sån, man tänker, ja, det löser sig, vi har ju ändå, det där har vi koll på. Men det är ju jävligt mycket papper och parametrar, eller papper, det är väldigt mycket siffror menar jag, och parametrar som ska in här. Men de sitter du också med då, eller har gjort då?
Ja, exakt. Och sen är man ju ett team då. Så typiskt sett så är man kanske, jag har kollat mycket på det kommersiella. Mm. Så då kollar man mer på marknaden, konkurrenssituationen, kunderna. Och då är man kanske 3-4 stycken som sitter med det. Och sen har man ett finansiellt team som grottar ner sig mer i årsredovisningarna och de bitarna. Sen har man ett legalt team som tittar på de legala bitarna. Så att sammanlagt är man kanske 10 personer.
Här upplever man ju att du var mitt uppe i smöret. Det är ganska spännande. Det händer saker i case på några veckor och man jobbar med ett kul team och man provar nya produkter. Och sen pang tjuff, så tänkte du så här, allt har jag lärt mig nu. Nu ska jag vända dig mot bostadsmarknaden och privatpersoner istället. Var det så att det var liksom bara en öl som gick fel? Eller hur kom den här idén till? För du har lämnat det där nu och bara är appdrivare. Eller?
Ja, nej, men det stämmer. Ja, alltså, det som hände var att jag och min tjej gick och köpte vår första bostadsrätt då. Och antingen har jag blivit väldigt liksom riskavers genom jobbet, eller så har jag det här jobbet för att jag är riskavers. Det kan man diskutera. Men det blev naturligt för mig då att nu ska vi göra vårt livs största investering. Jag vill inte att det ska gå fel, så vad är det man ska titta på då?
Mm.
Så jag satte ihop en Excel med parametrar. Det var dels kopplat till lägenheten, vad ville vi ha för någonting? Vi ville bo i en sekelskifteslägenhet, det skulle vara nära till jobbet, det skulle finnas plats för ett matbord i köket, den typen av saker. Men det var också ekonomiska bitar då, som jag hade läst på och förstått att man skulle ha koll på. Till exempel lån per kvadratmeter och att föreningen äger marken till exempel. Och,
vi har tjatat väldigt mycket typen. I podden om just bostadsrättsföreningarnas ekonomi. Det är lätt att bara titta på månadsavgiften och priset på lägenheten, och så tänker man att det blir bra. Men jag själv ser ut som ordförande i förening, så jag vet ju att det inte är hela sanningen. Och, och det var någonstans där då som du också insåg det.
Liksom. Exakt, så att, jag tog den här Excelen lite fyrkantigt. Jag hade inte med den på visningarna. Men jag kollade upp liksom lägenheterna som vi är verkligen intresserade av efteråt. Så att jag liksom lite checkade de flesta boxarna i alla fall. Och sen till slut så köpte vi en lägenhet. Men sen märkte jag att det var ganska många vänner och bekanta som ville ha den här Excelen. Och ja, där någonstans så föddes ju idén att okej, då kanske det finns en efterfrågan.
Men vad sa tjejen när du kom dragarna med Excelen? Var hon så här, fan vad skönt, här sparar jag jättemycket analystid? Eller var hon som att, men herregud, kan jag bara
han
få kolla?
Han ska alltid hålla på och analysera allting. Kan vi inte bara köpa nu?
Här, jag vill ju bo här. Och så säger du, det är fel storlek för köksbordet.
Ja, alltså, nu träffades vi på PVC då.
Lika vanliga bäst. Ja,
okay. Men jag kanske är snäppet mer extrem då. Men absolut, jag förstår vad du menar.
Men det roliga är att jag har ju faktiskt gjort nästan exakt det här. För när vi skulle flytta till Skåne, jag tror att jag har berättat det i podden, då allt var möjligt. Vi skulle börja liksom ett nytt liv, göra på ett nytt sätt. Och då gjorde vi verkligen så att jag intervjuade Andrea om, ge mig 10 parametrar om vad du drömmer om. Och sen så satte jag upp 10 stycken. Då hade jag dem i en Excel. Och sen sa jag, om du rankar då från 1 till 10, hur viktiga de här är liksom. Och så gjorde hon det. Och sen så tog jag helt enkelt alla objekt som var i Skåne då, där vi tänkte på Hemnet, och körde dem igenom den här, där det liksom var storlek på trädgård kontra liksom ålder på hus och så vidare. Och sen så fick de en multipel då, eftersom den ena var högre värderad än den andra. Och sen så tittade vi på, åkte vi ner en helg och kollade på alla objekt som hade mer än 92 poäng. Och sen så köpte vi en av de 6 liksom. Och så på vägen hem, och mäklaren var så, ni var bara där en kvart. Ni kan inte ens lägga ett bud, ni har bara varit där en kvart och kollat på en gård. Så men vi visste precis vad vi skulle titta på. Vi hade liksom förberett det liksom.
Sen glömde du att det där med fuktskador.
Sen men gick det åt helvete. Nej, men det var inte fuktskador.
Har du med fuktskador i visningsgrej?
Jag har med fuktskador, absolut.
Ja, du ser.
Ja, nej, men, då,
men därifrån till att det faktiskt blir en app då. Man skulle kunna tänka så här, jag skickar dem till kompisarna och sen är det slut.
Ja.
Så går du tillbaka till flera PVC-grejer. Hur blev det liksom att det här ska jag nog göra någonting av på riktigt då? Liksom.
Bra fråga, men jag tyckte att det var en väldigt bra liksom, möjlighet. Det fanns ingenting liknande. Alltså, marknaden är ju väldigt inriktad på säljarna. Alltså, går du in på Hemnet, så de tjänar ju sina pengar på att säljarna köper annonser via mäklarna. De visar kanske inte upp de negativa aspekterna kring en lägenhet på Hemnet. Samma sak när du kommer till visningen, så är ju mäklaren visserligen, ska ju vara opartisk och vara på både köparens och säljarens sida, men de tjänar ju samtidigt alla sina pengar på att lägenheten säljs, så att den säljs dyrt.
Och snabbt.
Ja, och snabbt. Mm. Och visst, det finns några böcker sådär, men jag tyckte det saknade sådana här produkt på marknaden, och jag tänkte att det kanske är liksom now or never lite grann.
Och det måste jag säga, det är väldigt imponerande av, för hade någon kommit till mig, jag vet inte om du brukar titta på Draknästet, det gör du säkert.
Ja, absolut.
Och det tycker jag är jättekul. Och hade någon kommit till mig och frågat, så här, vill du vara med och investera, vi ska göra en app om att köpa bostäder. Det hade jag i min... Jag hade ju absolut inte gjort researchen, för hade jag ju kommit fram till det du säkert kommer fram till. Men jag känner så här, och det där måste vara, finnas tusen olika, alltså bostadsmarknaden, alla håller på med det. Och sen är också, när vi fick den direkta frågan om att när du skulle komma och vara gäst i podden, då tänkte man så här, ja, ännu en. För att jag inbillade mig att allt var gjort inom fastighetsgrejen. Jag trodde det liksom, tills man sen började kolla. Och det var ju häftigt att du vågade, eller hur man nu ska säga, eller att du ändå tänkte att det här är ju faktiskt möjligt.
Ja, jag tänkte att jag kommer nog ångra mig om jag inte testar. Och sen någonstans, det är ju lite konstigt, för att i Sverige så är mäklarbranschen, den omsätter 11 miljarder och alla de pengarna är på säljsidan, men på köpsidan, ja, det finns nästan ingenting. Det finns visst besiktningsfirmorna när du köper hus, det kan man väl säga lite på köpsidan, men annars...
Ja, den, men vad tycker mäklaren om dig då? Alltså jag tänker så här, möts inte av motstånd. För jag vet ju när man har försökt gjort någonting i mäklarbranschen. Vi hade tidigare kontakt och var sponsrade under en tidig period av Hemverket till exempel. Som rörde om en hel del i att man skulle kunna hålla visningarna själv till exempel. Mm. Och när vi då pratade med mäklarsamfundet så var det ju inte liksom tumme upp och rolig hatt direkt. Utan det var ju verkligen skeptisk och emot liksom.
Ja.
Och då tänker jag också, när du kommer in här nu och kanske gör att man väljer bort något objekt, å andra sidan borde de ju tänka att någon väljer för ett objekt.
Ja,
men hur har du mottagits av, för det gäller väl, tänker jag, att du måste väl få mäklarna med på det här tåget. Det måste ju underlätta.
Det skulle ju underlätta väldigt mycket om mäklarna var positiva, men jag tror att så länge de är neutrala så klarar jag mig. Mm. Det är liksom lite blandade meningar bland mäklarna, skulle jag säga.
Du har ett litet leende på läpparna som inte lyssnarna ser. Jag anar lite att du är lite skeptisk.
Ja, men jag pratade med en mäklare då, och sen så förklarade jag idén kring appen. Och sen sa hon, ja, men det där behövs inte. Jag är ju på både säljarens och köparens sida. Men så kom jag med en liksom konkret fråga. Så att om du har en lägenhet som du ska sälja och du vet att det inte finns ett förråd, och köparna inte frågar om det finns ett förråd, kommer du proaktivt säga att det inte finns ett förråd? Och då sa, nej, det skulle jag kanske inte göra. Ja, men det sätter lite fingret på att då kanske ändå behövs någonting som hjälper köparna också.
Vad säger du, Charlie? Du har faktiskt ändå jobbat som fastighetsmäklare.
Ja.
Vad är din input på det här? För vi är absolut inte ute efter att säga att mäklarna gör något dåligt jobb. Men precis det här som du
säger
nu... Och varför jag tror att din app...
Ja, nu får ni lite ouppdaterad information, för det var väldigt länge
sedan. Ja, men du kan mäklare. Ju bara tänka. Spekulera.
Men min bild är ju att mäklaren säger svara på köparen och säljaren säger det. Och det är man ju ur ett juridiskt perspektiv, vill man att allting blir rätt och korrekt. För att mäklaren är alltid den som får skit i slutändan om förväntningarna inte stämde och så vidare. Men eftersom man just sitter där till synes till mitten då och ska försöka se till att de här parterna kommer överens. Och har också en juridiskt väldigt tydlig skyldighet att berätta det man vet, så ligger det ärligt talat, om man inte är superseriös, vilket jag påstår att det är olika nivå, så ligger det inte i mitt intresse som mäklare att veta så himla mycket. Därför allt jag vet måste jag ju också berätta. Om det är ett gammalt sekelskifteslägenhet och jag kan tänka att här kan det nog vara lyhört, då är det inte som mäklare att jag frågar, hur lyhört är det? Därför att om jag sen får frågan på visningen, då måste jag svara. Det är så jävla lyhört som man hör när grannen hostar. Men om de frågar på visningen, du, hur lyhört är det? Då kan jag med ärligheten säga, jag har inte hört säljaren säga ett ord om att det skulle vara ett problem. För jag har inte frågat, så att det vet jag faktiskt inte. Liksom.
Och med tanke på att det här är byggt liksom... då så tror du inte var några problem.
Nej, men det vet man, säger så här, ja, det är klart, det är ett gammalt hus. Så det, man kan inte ta så här, då håller man sig liksom lite släppande. Men jag har ju varit på visningar själv, inte bara varit mäklare, där man blir helt vansinnig på mäklarna. Alltså jag tror jag berättade det här någonstans i podden, att en gång tittade jag på ett radhus och mäklaren kände på att komma fram till mig och säga, det här är ett jättebra område. Här bredvid till exempel borde förut John Gudettis syrra. Det är jävligt konstigt argument liksom. Jag vet inte vem det är, men det är liksom syrran.
Nej, fast jag vet i och för sig de allra flesta.
Nej, inte vem syrran är till John
Gudetti. Nej, inte syrran, men John Gudetti vet kvalitet...
Jo, men att det skulle vara någon kvalitetsmärke på vad hans syrra har bott ska på något sätt påverka prisbilden.
Jag träffar bilsäljare som skryter om att det har varit någon kändis som har ägt bilen.
Ja, så att det är liksom... Ja, och jag skulle påstå att de flesta beter sig ganska konstigt. Jag hade en lägenhet som jag tittade på, som jag var sugen på. Det var en jävligt spännande lägenhet bara för 2 veckor sedan. Men där föreningens ekonomi var så pass dålig. Så att jag sa det, så här, jag är jätteintresserad, men den här prisbilden stämmer inte med den föreningen. Och då sa jag, men lägg ett bud. Och så här, ja, då är det tyvärr, då fick jag gå ner, ärligt talat mot det de ville ha, 4 miljoner. För att jag kunde säga så här, här stämmer vad avgiften kommer vara om 2 år. Därför man hade lån på föreningen, ganska högt belåning, och alla lån skulle sättas om och var 1% ränta kommer bli 5% ränta. Man har inte sett undan några pengar. Det var liksom så att fick dra 4 miljoner och säga, ja, då får du förstås inte köpa den. Nej, det förstår jag också. Men det betyder att någon annan stackare köper den där som inte har min förmåga att räkna och därmed tror att så här, ja, men vi har råd med 8 000 i månadsavgift. Ja, fast den är 12 000 om ett år liksom. Men det har inte du listat ut. Och där tror inte jag att mäklaren är som så här, app, innan du köper nu. Har du verkligen kollat och förstått nu hur mycket dyrare det kommer bli om ett år? Förstås, det kan man kanske inte begära av en mäklare. Men så att jag tror att köparen behöver ta ett större ansvar, och mäklaren har juridiskt sett ett ganska stort ansvar i Sverige faktiskt.
Och jag vill bara tydliggöra det här också nu, för vi var så engagerade där. Ja. Det räcker din grej, och det är vi bara helt enkelt så här, du är inte våran sponsor på något sätt, utan vi drivs ju av människor som gör något innovativt och driver igång bolag och på det sättet du har gjort. Och du har ju också då startat en app som heter Visningsguiden som ska underlätta vid köp, och den finns ute, den släpptes i maj va?
Ja, precis, i somras.
Mm. Ja. Och den finns ju nu ute, om man kan ladda hem den på där appar finns helt enkelt. Så det är därför du är här då. Men har du behövt liksom kapital? För jag tänker att bygga en sån här app är ju inte gratis alltså. Hur mycket pengar har någon fått betala? Eller hur mycket pengar är lagt på bara apputvecklingen?
Så jag försökte göra det så kostnadseffektivt som möjligt.
Och det är klart, du är ju ekonom.
Exakt. Så att jag hittade en utvecklare i Serbien och en designer i Kosovo, via ett frilansnätverk. Så det kostade totalt sett 250 000 ungefär. Mm. Och sen fick jag både lån och bidrag från Almi.
Oh, kul.
För att betala det helt enkelt.
Var du sugen att söka till Draknästet, eller gjorde du det kanske?
Jag har inte gjort det än. Det är många som säger och frågar om jag ska göra det. Jag vet inte, jag har inte liksom... Ja, jag har inte.
Men vad
skulle
du ha
än,
för 10% då?
Oj, nu sätter du mig på.
Charlie, jag inte tycker det här var bra.
Om vi säger så här, vi vill köpa...
Du hör ju, alltså det är inte vi kan om det här. Vi har gjort 20 avsnitt kanske om bostadsaffärer. Charlie för ett fastighetsmäklare. Jag har varit ordförande i en stor bostadsrättsförening på Södermalm.
Det ingår podd-promotion varje vecka.
Podd-promotion till 10 000 lyssnare och så vidare och så vidare.
Vi kan komma hålla quiz på företagets julfest och grejer och sådär.
Alltså, har du tänkt, vi kan vara lite snällare och säga så här, har du tänkt på att du vill hitta någon investerare?
Ja, men det har jag. Absolut. Sen är det lite så här timingfråga, för jag vill på något sätt gärna visa att liksom business caset håller innan jag tar in kapital, så att jag har inte stressat så mycket kring det.
Utan... Du som har gjort juridiskt på andra bolag vet att om du har lite mer siffror och visar att det bär sig, så är
prislappen större. Så att när jag har sökt upp mig från PwC då, så att jag konsultar lite vid sidan av och tjänar pengar på det sättet. Så att
så appen drar in liksom inte så stressad. Vad kostar det? Kostar det någonting? Jag har inte laddat hem. Jag har bara tittat på demobilderna, så jag vet hur den ser ut. Men jag har inte laddat hem appen.
Nej, den är gratis att ladda ner. Just
hur tjänar du pengar då? Köp inuti app.
Alltså just nu tjänar jag inga pengar. Nej. Men jag har ju planer på det, såklart.
Ja, det är klart du har.
Det är ju en liksom attraktiv kundgrupp då, att göra marknadsföring mot. För att när du flyttar så behöver du nytt bolån, du behöver ny hemförsäkring, du behöver flyttfirma, städfirma, hantverkare. Hela den biten, nytt internet, ny el. Så det är ju liksom plan ett, att på något sätt tjäna pengar på marknadsföringen.
Man kan anta att alla de som använder appen den här veckan faktiskt aktivt är i rörelse på bostadsmarknaden. Och då påverkar det en massa andra köpmönster som du kan hjälpa till med då.
Exakt, och jag hoppas ju kanske hitta ett partnerskap med ett försäkringsbolag eller en bank där man, om man har gjort en noggrann utvärdering av sin lägenhet, både sett till lägenhetens funktionalitet och utseende, men också kopplat till ekonomin, att då kanske man kan få en rabatt på hemförsäkringen eller på bolånet. Det är så att man är en noggrannare kund, men också att man sannolikt kommer bo kvar längre. Och det är ju att när man flyttar som driver på något sätt churn i de två.
Men hur funkar appen? Du måste förklara
lite.
Nu.
Ja. Skryt lite. Berätta om appen.
Hur går det till? Kan man välja så här? Ska jag på plats med runt köksbord? Och liksom, eller vad är liksom,
ja,
vad gör
exakt.
Jag när jag laddar ner appen för att få maximalt värde ut?
Så att den följer ju den tänkta liksom köpresan, så att du hittar de lägenheterna du vill gå på visning på, kanske på Hemnet eller Booli. Och sen kommer du på visningen, och det är egentligen då som du börjar använda visningsguiden. Mm. Och då tar den dig igenom, börjar med att ställa frågor kring läget på lägenheten. Och då kan det vara mer liksom logiska saker som ligger i en mataffär närheten eller nära till kollektivtrafiken. Men det kan också vara, finns det några byggplaner i närheten till exempel? Så det skulle jag själv till exempel ha kollat upp nu i efterhand. För vi köpte en lägenhet och sen så rev de fastigheten mitt emot. Så det gick ju knappt att bo i lägenheten under ett halvårs tid. De sprang runt med såna gasmasker ute på gatan och sådär. Och det hade jag egentligen kunnat kolla upp ganska lätt då. För det finns ju, om du går in på Stockholms stads detaljplaner, då kunde man se att ja, det bygget kommer ske här om 2 år. Så att det hade, sen hade vi kanske köpt ändå. Men, så att det börjar med läget och så frågor kring det. Det är också bullernivån på gatan utanför. Det finns det också tjänster för. Du kan kolla upp det och du kan göra själv en visuell bedömning. Bara ligger det någon högljudd bar eller nattklubb här på gatan kanske som du inte kommer vilja störas av framåt. Sen kommer du in i lägenheten, då börjar frågorna kopplat till planlösningen i lägenheten. Finns det mycket döda ytor som du inte vill betala för till exempel? Är det så att den tidigare ägare har byggt om i lägenheten utan föreningens tillåtelse? Och då kan ju du bli betalningsskyldig för att återställa lägenheten. Sen kommer du in i frågor kring köket. Ja, då är det, finns det någon vitvaror du vill ha? Finns det plats för matbord? Finns det någon spår av fuktskador? Så man kan säga att guiden följer egentligen en tänkt visning och att du klickar i då som en checklista i appen. Och du kan också anpassa den här checklistan själv. Om det är saker som du själv tycker är viktigt så kan du lägga till det. Till exempel att det finns badkar eller att det finns 2 sovrum eller vad det kan vara.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
det. Då hade jag kunnat visa dig att här, här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får det bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fasträntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
I snålblåst, svetslågor, på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så välj Svedol. För säkerhets skull.
Och sen är det väl också, jag tänker så här. Ja, men det är så många parametrar som man ska väga in om man ska göra ett riktigt klokt val. Och jag tänker också att appen i sig kan få fortsätta vara ett verktyg. För ett exempel då. Min son köpte en liten minietta för inte så länge sedan. Och sen fick han frågan om, så här, vi ska bygga balkong. Ska du köpa en? Och då är det ju kanske helt givet, om man bor lite högre upp, att man vill investera då. Att man ser det som en investering. Men han bor då längst ner. Och då skulle det inte bli en balkong, utan då blir det en fransk balkong. Alltså dörrar bara och ett litet galler. Och det är ju också då på ett sätt att man kommer närmare marken och folk nära på kunde titta in, men nu var det här mot en innergård och så här. Men där kunde inte vi se då, för att procentuellt sett så var det en ganska stor procent av, jag tror det skulle kosta honom 120 eller 140 000 eller något sånt där, på en lägenhet som ändå är på 25 kvadrat. Så att det är ju ändå en ganska stor investering kontra värde och så. Och får man mer? Och där kände jag att jag var helt tom på svar. Jag vet faktiskt inte. Så då gjorde jag så. Då känner jag ett par olika mäklare som jag har förtroende för, som är kompisar. Så då ringde jag, och det var inte heller helt givet. Men då började vi spekulera. Så här, vart ligger det och hur är läget? Och, alltså det finns ju jättemånga parametrar i en bostadsaffär överhuvudtaget. Nu kom vi fram till att det var nog smartast. I och med det också att det är en sak om man säger, jag har en trea och här ska jag bo nog så länge jag lever. då kan man väl göra det ändå för att man vill ha en balkong. Men om man har en sån liten och man är första gång, så är det ju så att man vet att man kanske har en något år, man träffar någon och sen så går man vidare, och då vill man ju bara veta hur mycket man får betalt. Det är lite skitsamma om man har eller inte. Och sen kommer jag då, pappa och även min kära fru med kloka, ja men det är så bra, du kan vädra kläder. Man kommer med såna där grejer. Det var inte han lika fullt intresserad av. Men det jag försöker säga är att det måste finnas saker i den här appen, och att man kan fortsätta utveckla den i även sådana så här, när man väl bor där. Med underhåll och engagera sig i föreningen och hålla koll på vissa saker. Så måste ju, det kan ju aldrig ta slut. Det måste finnas så mycket frågor som helst.
Ja, det är sant faktiskt. En bra poäng.
Finns det inte en framtid?
Vi, vi kanske ska få återuppta det här.
Affärsuppgörelsen. Nej, men jag tänker så här, finns det inte en framtid också där jag skulle kunna hjälpa till att hitta lägenheten åt mig? Alltså att vara lite smartare än Hemnet och kunna just ta föreningar som har åtminstone så här bra ekonomi och som faktiskt har balkong, kan jag ju söka på, men liksom att det ska få plats det där köksbordet som du säger, eller alltså döytor. Det måste ju finnas AI-möjligheter här att få en köpguide som helt enkelt bara presenterar. Här är de sex objekten, lite som jag gjorde för hand i min Excel, och som du säkert höll på lite liksom, saker som man inte själv hade kommit på att tänka på, att liksom, aha, det här, ja, det är faktiskt inom 12 minuters tunnelbana det också, och dessutom passar på de här parametrarna, men det kanske är värt att åka till Midsommarkransen och titta, det fanns tydligen gamla hus där också, du vet.
Ja, nej, men,
eller vad det kan vara.
Ja, verkligen. Och jag tror att ofta när man går in på kanske Hemnet eller Booli, så har en lägenhet ligga där i, om man säger 30 dagar, då blir man alltid lite skeptisk kring liksom, varför fel på den här lägenheten liksom. Men om säger att den råkar ligga för en nattklubb till exempel, och liksom man kan få den återkopplingen redan där och då. Om man själv är döv, låt säga, ja, då spelar inte det någon roll, då kan du gå och köpa den där lägenheten. Men alltså, jag tror att det finns liksom en återkoppling där också, så att man skulle kunna bygga en mer köparvänlig plattform på något sätt. Eller att det fungerar så att man får förslag skickat till sig, kanske baserat på det.
Ja, men och syftet, för jag tror personligen då att vi har köpt vår sista lägenhet helt enkelt. Och jag menar, jag hoppas att jag lever en jävla massa år till, men vi tror att vi har hittat det optimala nu. Därför att barnen har blivit stora och vi har en rejäl trea. Men det har vi till och med tänkt på, att det inte är en halvtrappa upp, utan ingången är faktiskt i markplan. Så vi kan köra vår rullator hela vägen upp och sådär.
Och kanske unna dig att renovera utan att tänka på att du ska räkna hem varenda krona.
Exakt,
för att
vi
du
har
ska
verkligen
inte
gjort det.
Sälja den,
ja,
utan
vi har
det
alltså
mig,
helrenoverat liksom, och lagt säkert alldeles mycket pengar, precis som du säger. Så att syftena också, som du säger, allt från om man skulle vara döv till att man har tänkt att bo kvar där, och sådär, så är det ju verkligen en lägenhet som inte alls värd så mycket för en person, kan ju vara värd skitmycket för en annan, beroende på helt hur man är och vilket syfte man har och så.
Exakt, och det har ju varit en av svårigheterna i appen också, att appen hjälper dig också att ranka liksom lägenheter. Nu har du varit på visningen då och checkat i checklistan, du har också använt appen för att utvärdera föreningens ekonomi, för det finns en del för det också. Så ska man ju då ranka lägenheterna. Och då har det varit väldigt svårt. Hur ska den algoritmen se ut? För att vissa tycker köket är viktigast, andra tycker badrummet är viktigast. Alltså, sådär. Nu har jag hittat någon slags lösning på det. Så som algoritmen funkar, att den sista frågan du får när du lämnar lägenheten, det är helt enkelt, hur var känslan? Alltså, kan du tänka dig att bo här? Och där tvingas du svara ja eller nej. Och det är det som styr rankingen högst. Och sen kommer med de här, fanns det plats för matbord? Fanns det tecken på fuktskador? Var det tillräckligt nära jobbet? Alltså, det prioriteras som nummer två.
Det här är ju coolt, för att det är ju känslan väldigt mycket när man går ut från en visning faktiskt. Jag tycker ofta att man är ganska på eller av. Men då är det ju häftigt att man har den här, man har känslan, men sen kommer också sanningarna.
Exakt.
Det är ju någon voice of reason där liksom.
Ja, exakt.
Och jag tror kanske det är så man ska, det är min erfarenhet från att vara mäklare också, att de som är där och tittar fattar inte övervägna köpbeslut, utan man köper på en känsla. Och då kan det vara bra att sen bara känna sig trygg med att man kvalificerar den. Så gör Andrea, eftersom vi tittar på en del lägenheter, kanske ser en eller två i kvartalet. Vi bor ju bra, men liksom, vi saknar ute. Vi har inte balkong, vi har inte uteplats, och det saknar vi. Så att vi tittar på en del saker, men då är ju alltid den frågan innan vi lämnar visningen. Ja, men jag kan rita på hur vi kan få till ett arbetsrum, eller vi skulle kunna liksom bygga om köket så här, eller jag kan kolla med föreningen och kan öppna en dörr ut i trädgården här. Men innan det ens kommer på tal, blir du kär i den då? Och det är som så här, nej, Nej, det kan jag inte säga. Nej, men då kan vi sluta redan här. Då finns det ingen anledning att lista ut liksom föreningens ekonomi. För vi bor redan så bra. För vi sitter ju inte i sjön heller.
Jag har ett bra tips.
Ja.
Ladda hem visningsguiden.
Ja, jag blir jättesugen. Klart jag ska göra det. Det känns ju som en icke-fråga. Frågan är bara så här, det man är rädd för, det är ju så här, blir jag för mycket PVC-snubbe och för lite liksom att jag tänker att det är mitt som jag vill bo i? För det gäller ju att man inte går runt från rum till rum och bara fyller i det där. Och sen efterhand får man frågan så här, hur var känslan då? Känslan? Nej, jag hade fullt upp med att mäta det som stod att jag skulle mäta. Förstår
du
vad jag menar?
Jag förstår vad du menar. Mm. Så att jag har försökt göra guiden så nerbantad som möjligt, verkligen vägt varenda fråga om den här verkligen är värd att vara med i checklistan. Så att den är rätt så nedbantad, och sen kan man själv lägga på ytterligare nivåer om man känner att ja, men det här är nog lägenheten vi ska köpa, vi går på en visning till. Då kan du på något sätt ta det expert
version, och sen kan du lägga
på. Just det, visning 1 och det är viktigt, och sen kommer vi, är det fortfarande köpläge efter första visningen, då fördjupar vi oss lite i visning 2 liksom.
Exakt. Men samtidigt så här, känslan kommer väl också lite efter attributen på något sätt. Alltså känslan byggs upp, alltså det hänger lite ihop. Du kommer in i badrummet, du vill gärna ha ett badkar och du ser att det är fint badkar där. Du kommer in i sovrummet, du vill gärna att det ska vara liksom, mot det en lummig trädgård, och sen är det. Och sen så
ja, men det är
känslan.
Både och. Ibland kan man också bli, ja men det är både och.
Ja, men jag håller med.
Det är som det är med partners. Man kan tänka sig, är det en sån här jag vill ha? Och sen så rätt för det snubblar man över någon tjej som jag har haft i mitt liv som inte stämde på kravspecen överhuvudtaget. Men man blir totalt bara förälskad och tänker så här, det här är, jag hade inte kunnat komma på det, men det här är kanon. Ja, till exempel, min kravspec är ju väldigt likt ett radhus. Alltså vad är egentligen det jag söker i ett radhus? Men jag vill inte bo i radhus. Det är helt ologiskt. Det är liksom, får du min lista skulle jag säga så här, ja men det här är ju ett radhus du beskriver. Men jag har inte hittat något radhus jag har blivit kär i. Jag har hittat lägenheter som typ ser ut som radhus. Då blir det typ där jag hamnar. Så det är väl liksom, jag tror inte vi fattar så övervägna beslut. Men det här är ju ett så pass viktigt som man kan inte gå på. Jag vet att vi hade Aris som är professor i beslutsanalys. Eller doktor i beslutsanalys ska jag säga. Och han pratade om den största beslut man fattar i livet är valet av partner. Det gör man oftast i halvmörker på fyllan. Det säger ju någonting om hur det är. Att det här är ett stort beslut. Och det förtjänar att man tar någon timme och inte bara att säga jag tycker vi lägger ett bud. Utan faktiskt tittar på. Hur ser föreningen ut om 2 år? Har vi faktiskt potential att bo kvar här? Eller kommer den ändå inte funka när vi väl får barn?
Men därför är ju också känslan viktig som du har tänkt på. Men en annan grej som jag tänker skulle kunna vara risken då. Det är kul att bara bolla grejer. Du märker att vi går igång på det här. Nej, men det jag tänker på också, det är ju så här att säljaren bestämmer ju till slut vem som ska köpa lägenheten. Inte den som har betalat mest. Och så tänker jag då, om man blir en för jobbig jävel mot mäklaren, när man nu kommer in och kommer med en kunskap tack vare appen som ingen annan har, man börjar fråga om man håller på. Finns det en risk då att mäklaren säger till säljaren så här, ja men vi har 2 bud, men den här budgivare 1, det är nog den jobbigaste jävel. Så att säljer du till honom eller henne, då finns ju risken att det här kommer aldrig ta slut. Han kommer dra försäkringar, han kommer hitta fel, han kommer hålla på. Vad är svaret på det?
Det är en bra poäng.
det kanske ska vara så här.
Nej, men det är till och med
visning 2 kanske ska vara så här, ta med en blomma till mäklaren.
Ja,
eller något sånt.
Det är med som råd i appen att man ska vara trevlig liksom mot mäklaren och så, för att det kommer vidare förmedlas till säljaren. Men ja, det är klart, det kanske finns en liten risk för det. Men samtidigt tror jag de flesta ändå tänker kanske med plånboken.
Jag tror också att det faktiskt kan vara tvärtom. Att om man återkommer dagen efter och säger så här, jag är helt klart intresserad. Det här är 3 frågor jag måste få svar på. Liksom. Det här och det här och det här. Och då tror jag att man som mäklare upplever, här är köpsignaler. Det här är någon som har tänkt till och vill någonting. Och så att liksom, den här kommer jag ändå ringa tillbaka till om jag inte har fått ett bud och säga så här, du, nu är det igång, det har du inte missat va? Liksom, jag har inte svarat på alla dina frågor, men det är på gång här.
Nej, men det kan också göra med hur mäklaren är. För mäklaren kan ju också vara då, om vi skulle ha fördomen då, eller det vi pratar om, så där det finns, om mäklaren inte gör sitt jobb, så kan det också vara så att de inte bryr sig om att signalera det här. Utan de säger, vi har fått ett kanonbud, kör. Liksom, för att de vill sälja. Men om de gör sitt jobb, så vet jag att, alltså jag kommer ihåg när jag sålde ett av husen som jag har bott i, där mäklaren gjorde sitt jobb och förmedlade och sa mycket riktigt att den här, de är väldigt omsorg kring sig extremt mycket, så att har ni nu svarat rätt på alla de här, du vet, jag fick förvarningar och då kände vi ändå så här, ja men vi har ju helt torrt på fötterna. Vi har haft besiktningsman där och vi har gjort allt. Sen dröjde det 2 år och sen så börjar frågorna komma. Och till slut och så kom så väl vi ihåg, vi var på en inspelning du och jag uppe i någonstans. Och sen så ringer den här personen och börjar klaga på att ugnsvredet, att den här symbolerna som blir, linea inte med själva ratten liksom. Mm. Och när det kommer på den nivån och börjar säga, hur ska vi lösa det här liksom 2 år senare på en förbannad ugn? Och då fick jag, då var jag så arg så att nu vill jag aldrig mer höra av dig. För det här, det köket visste du var 7 år gammalt när du köpte det. Jag drog det här tydligheten nu, men det här är ju någonting ändå, eller hur? Att man kanske så här, kom ihåg att vara saklig, men att kanske också förklara för mäklaren att jag håller på så här nu, det beror på att jag inte vill behöva tänka sen.
Mm, det är en bra poäng.
Till exempel.
Ja.
Du, vi ska avrunda, men jag har en avslutande fråga. Tänker du att det kommer en sån här pojkvänsguiden snart? Men på samma sak, som man kan bara kortköra mot Tinder. Och se så här, vilka egenskaper är viktigt? Första dejten, andra dejten, pricka av frågor. Det vore inte en orimlig utveckling, eller?
Exakt, en liten ekonomisk analys skulle man kunna ha.
Tre, kolla på belåningsgrad, finns det plats i köket för ett matbord? Liksom?
Nej, men det är ofta det. Jag blir så imponerad, för det är ofta de, jag säger inte att det är en enkel idé, för det är det verkligen inte, men den är egentligen ganska given om man nu så, precis det som du gjorde då.
Mm.
Och det är ofta de som lyckas allra bäst och som folk faktiskt använder, än att det blir för krångligt. Och det känns som du verkligen är på väg på en resa. Så att min sista fråga till dig, det är om du skulle vilja komma tillbaka om 2 år eller liknande, så vi får höra hur det har gått.
Ja, jättegärna. Det vore kul.
Och sen uppmanar vi alla lyssnare att om appen är ändå gratis, varför inte ladda ner den då? Visningsguiden heter den.
Mm.
Sök, den finns där appar finns, tänker jag.
Ja, och säkert eftersom det är ganska nytt så finns säkert en funktion man kan skicka önskemål och förslag på saker man skulle vilja ha bättre, eller saker som aldrig dyker upp. Så att det kan vi hjälpas åt att göra bättre tillsammans.
Ja, och det finns också en hemsida, va? visningsguiden.se.
Ja,
det är härligt. Som en dröm. Härligt, kul Martin att du kom.
Jättekul väg.
Tack
så mycket.
Podplay.